Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klarsyn och syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Det här är det första programmet för säsongen och den här gången så ska vi få lyssna på en intervju med Kerstin Adeström som själv är synskadad och som leder körsång. Och hon har lett körsång i många år och vi ska få höra henne berätta lite grann om det. Och hon berättar också skillnaden mellan att leda seende människor i kör och att leda folk med en synnedsättning. Och den som intervjuar Kerstin, det är Erik Bondesson.
Ja, det är fint väder här. För när vi spelar in det här så sitter vi ute på i fin lantlig miljö i Yxnerum utanför Åtvidaberg. Där syskonbandet har sina årsmötesdagar. Vi pratar mycket om frid. Och en sak som kan ge frid, det är ju sångmusik. Och Kerstin Adeström, du som sitter här, du har ju mycket erfarenhet inom sång. Bland annat det här med körsång. Och du har också varit körledare. När ledde du din första kör?
Det första jag tänkte på, när första gången som jag sjöng rejält, det var när jag sjöng i kapp med prästen i bykyrkan. där jag växte upp, eller utanför Bingsjö, eller Dalstuga heter det då. Så mamma och pappa skämdes och fick gå ut. Men första minnet ledde kör, vet jag inte, men jag sjöng, min mamma ledde en kör som heter Tongångarna. Så den fick jag vara med i vare sig jag ville eller inte. Men jag måste tänka. Första gången jag ledde kör och kände mig som fisken i vattnet, det var när jag ledde syskonbandets kör. Inför våran skivinspelning, du vet.
Ja, just det. Mm. För det jag är lite nyfiken på, det är hur är det att leda kör som synskadad, tycker du?
När alla andra ser och jag är synskadad tyckte jag var ganska läskigt. Men när alla hade samma situation som jag, då kände jag mig supertrygg. För att jag gick på Brommaskolan utanför, var en filial till Kaggeholm förut. Och då hade vi dirigering. Och så fick man lära sig hur man slog en tretakt och en fyrtakt och sådär, va. Och man gjorde väl inte helt exakt rätt. Men grejen är att när man led, liksom, då blir man lite stressad över det. Hur var det nu igen? Och liksom så här. Men när man leder personer som har en synnedsättning, så ser ju inte de hur jag viftar med händerna. Så då får jag använda min röst. Och det, ni vet, jag pratar mycket. Men jag har ju lett lovsång i många år. Och då brukar man ju cuea. Vet ni vad det är? Eller vet
Nej,
du vad det är?
Inte riktigt.
Det är liksom att man visar med rösten vart man är på väg. Till exempel om man sjunger, vad ska vi säga? Du omsluter mig. Du får sjunga med då för att det blir lite.
Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand.
Du omsluter. Förstår du? Man visar, ja. Nu tar vi om igen. Och det kanske, när man leder team, musikteam till exempel, eller körer för seende, så kanske man håller upp ett finger, brukar vara liksom första delen av sången. Två fingrar är andra delen av sången. Tre fingrar är tredje delen av sången. Men den möjligheten har man ju inte när man leder personer som inte ser. Så det är ännu viktigare. Jag älskar att visa med rösten. Och jag tycker inte om att leda musiker. Men jag brukar säga till folk att det brukar synas på min kropp vad jag vill. Och det brukar alltid stämma. Men jag tycker väldigt mycket om att använda rösten som ett verktyg. Och det som är väldigt fascinerande, jag har provat med något tillfälle på en kördag. Jag frågade dem, får jag testa mörkerkör mer? Så då fick de sätta på sig ögonbindlar. Och så lärde jag ut det första spåret på våran skiva, Halleluja, genom att de bara fick lyssna. För i seende kyrkokörer är man så fixerad, man kanske är notläsare, man är så fixerad vid noterna. Men då hade de bara min instruktion att gå på. Och jag frågade dem efteråt hur det kändes. Och de upplevde sig mycket mer fokuserade. Och det är det jag har känt när jag ledde när vi övade inför releasekonserten av Se solen igen. Så kom jag ihåg, vilken kyrka, vad hette kyrkan vi var i?
Det var ju i, vi var ju på en Frälsningsarmén, en kår där uppe i Stockholm.
Mm.
Var vi?
Just det. Och då var det bara liksom, vi hade ju inte så lång tid.
Och alltså även i Sankta Klara kyrka ska jag fylla i. Klara kyrka hade vi en gudstjänst där vi sjöng.
Ja, precis. Men det här var både när vi övade inför Göteborgsgrejen. Och när vi övade, ni vet, uppföljaren sen. Och när vi övade till releasekonserten. Jag tycker att kören var så lyhörd. Man kanske säger, nej, vi ska hålla ut 3 slag. Liksom, alltså det blir mycket... Ni var mycket mer följsamma tycker jag och tror jag väldigt vana att lyssna. Jag vet inte hur det är för dig Erik, men om en person säger god morgon så kan man höra i rösten om den mår bra eller inte. Nästan så upplever jag ofta när jag möter människor. Hur känner du?
Ja visst, det kan jag höra på rösten.
Och det är ju en särskild gåva som man får när man är beroende av hörseln och det tror jag är väldigt hjälpsamt. Och sen är det väldigt hjälpsamt att ha någon i kören som har absolut gehör. Så körledaren borde vara lite mer noga med. Du får berätta vad som hände.
Ja, det var så här att när vi hade, om det var när vi sjöng i Sankta Klara kyrka rent av, så skulle vi börja sjunga då den här Halleluja, den första sången på syskonbandets skiva. Den som ju du har skrivit text och musik till. Och
det är inte texten.
Nej just det, förlåt. Nej men du har skrivit musiken ska vi säga.
Ja.
Det är utifrån psalm 150 då i Saltaren. Och då så skulle vi sjunga Halleluja, ja och så vidare. Mm. Men du började sjunga Halleluja istället. Alltså en...
Hur? Är det en ton över eller?
Ja, eller? Det blir det då.
Det är helt fascinerande alltså.
Ja.
Så du är ju en levande stämgaffel så det skulle jag ha med mig. I min... det är fast... Har du alltid haft det? Absolut, jag.
Ja, det har jag. Och det kan jag säga till lyssnarna också. Det kan ni höra också i ett tidigare program där jag berättade om mitt musikliv.
Får jag bara ställa en fråga om det som jag är nyfiken på? Är det jobbigt att ha absolut gehör?
Nej.
Det är inte alls eller?
Nej, det tycker jag inte. Jag lär mig liksom, vi sjunger olika. Så är det.
Det är ungefär som en blomsteräng och det är väl fantastiskt.
Mm.
Men tänk att du har den gåvan. Men som sagt... Där kan ju körledaren vara lite mer noga.
Men tror du att man är mer avslappnad om man sjunger utan papper och noter?
Ja. Jag tror så här, eller jag kan berätta från innan all den här tekniken kom. Jag är ju synsvag. Jag har ju förstoring och sådär. Men när jag började musikleda eller leda körer så kunde jag ju inte tjuvtitta på någonting. Så jag fick lära in allting utan till. Men idag så har jag möjlighet att liksom tjuvkika. Om du förstår mig. Eller jag kan liksom men ha det framför mig och sådär. Och jag kommer nog försöka återvända till det första. För jag känner att när jag har texten och den är en del av mig liksom, så sjunger jag med en helt annan passion. Det blir liksom den helige ande och jag och de människor man leder. Jag tycker liksom nästan att, jag tycker det är lite slappt av mig. Jag har varit lite slappt. Så jag har blivit lite bekväm och det har kostat i, jag kan inte förklara det, men Bibeln pratar ju om att vi ska förnya vårt sinne. Och det är ju det som är så fantastiskt. Idag är det ju väldigt mycket sådär positivt tänkande och allt det här liksom. Men bibelordet är ju speciellt utifrån det att det står att det är levande och verksamt. Så säger Romarbrevet att vi ska förnya vårt sinne, och det gör vi med Guds ord. Jag älskar mer och mer att tonsätta Guds ord rakt av, liksom, som det är.
Har du fått kommentarer från dina korister om skillnaden av att ha en seende respektive synskadad körledare?
Jag har inte frågat. Men jag kanske skulle göra det. Det som jag får höra är att jag är inspirerande, liksom, i det jag gör. Men en sak som jag har varit stressad över, just därför, ofta är det så här, man tänker en kantor som är utbildad, som våran fantastiska kantor Fredrik Söderberg. Det är att när han leder kör så sitter han ju vid pianot och spelar, han kan spela alla stämmer, du vet, utan hinder och sådär. Och jag kanske har lagt det på mig själv att jag måste kunna det som körledare. Men varför ska jag kunna det? Jag kan väl ha någon med mig som kan spela stämmorna eller jobba med stämledare eller någonting. Men det där tycker jag har varit lite jobbigt. Jag har känt mig som en dålig musiker som inte kan spela basklaven ungefär. Förstår du vad jag menar? Det har varit också lite så jobbigt. Men jag skulle vilja jobba mycket mer med mörkerkör, för jag tycker det var väldigt spännande. Och kanske liksom blanda syskonbandskören med andra körsångare och så. För jag längtar väldigt mycket efter att göra en ny skiva, men kanske med... jag har en passion för familjekörsarr. Alla åldrar tillsammans, där man har... Man kan absolut ha tenor och bas, alt sopran, men där det är tydlig distinktion mellan barnröster, kvinnoröster, mansröster, och att man jobbar med bara kör och tonsatta bibelord.
Vi kan väl prata lite om det. Du pratade om att du har lett syskonbandets kör i samband med skivan. Men vad är det för andra körer du har lett? Är det kvinnor, män, någon typ av inriktning av sång?
Ja, alltså nu kom jag på att den första bekvämkören jag ledde var... Jag har ju haft en längtan efter familjekör. Så 2012 i februari så startade jag en familjekör. Det var jag och mina flickor, och så var det en pianist som hjälpte mig spela, och så var det en mamma och hennes son, och så var det en kvinna som skrev till mig så här: vad härligt med ett initiativ för hela familjen, jag kommer med mina tre barn. Och det är en av mina absolut bästa vänner idag. För det som var så häftigt var att vi jobbade ju liksom med... familjekör då. Tyvärr var det ju inga pappor med då, men de kom sen faktiskt och var med och sjöng. Men hon är utbildad, Maria Wiklund, är utbildad dramapedagog och är duktig på dans och så. Så sa hon bara så här: ah, men man kanske kan göra någon rörelse till den här sången, sa hon. Och jag bara, ja! Vilken bra idé! Kan inte du komma på något? Och så gjorde hon det. Så från dag ett så har hon och jag skapat tillsammans. Och liksom inte det här, ibland kan det ju bli, om man är musiker och så, kan det vara lätt att man hamnar i någon konkurrenssituation, liksom. Förstår du vad jag menar? Men hon och jag har alltid kompletterat varandra helt fantastiskt.
Så du har aldrig spelat samtidigt som du har lett körsången?
Jo. Jo, absolut. Jag har spelat ukulele, spelar jag när jag... Jag har ju lett familjekör spontant. Jag gjorde ju det här om dagen när vi sjöng den här... I Guds rik, alltså jag har gjort som frälsningsarmén, jag har kapat en gammal text. Eller gammal sång och satt en ny text till, eller rickade jag.
Just det, The Lion Sleeps Tonight.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Men du har du använt då en del av dina egna sångtexter när du har lett kör?
Ja, det har jag gjort. Men framförallt nu så har jag tonsatt psalm 8. Som jag längtar efter att få sjunga in med familjekör. Det är den det står att ur barn och di barns mun har Gud upprättat en makt. För att nedslå fienden och den hemgirige. Mm. Och du vet då när jag skrev Halleluja. Det var första gången jag hörde ett körar i huvudet. Jag har inte gjort det innan. Jag brukar höra melodier eller sådär. Men då hörde jag liksom ett körar. Och tillsammans med den här psalm 8 jag hörde i huvudet. Men jag väntar på att någon ska spela in det orkestrerade. Jag vill ha liksom symfoniorkester till den. Det är inga små krav man har. Och så. Sen så är det också en bibeltext ifrån Efesierbrevet 3, vers 14-21. Där det står en av Paulus berömda böner.
Bön och lovprisning. Därför höjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla det heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.
Men familjekör, ja. Mm. Hur är det, tycker du, att leda barnkör om du jämför med vuxenkör?
Mm. Mm. Det är det som är grejen, tycker jag då. Att jag tycker det var jätteroligt att vara med i mammas kör och sådär. Inte alla övningar, men ofta. Jag växte väldigt mycket genom den grejen. Men när det var faktiskt i mötet då, Maria och Henrik Wiklund, som har en väldigt passion för alla åldrar tillsammans. Vi möttes där. Jag ville starta familjekör och sen när vi möttes så sa det klick. Och grejen är att Bibeln pratar inte om att vi ska dela upp oss i barn, tonåringar, vuxna, äldre. Jag tror inte det är riktigt sådär. Visst, man kan ju hänga och ha kul. Men jag tror vi ska vara alla tillsammans. För det är där rikedomen finns. Så man har ungdomspastor och barnpastor och familjepastor och sådär. Men jag tycker det är lite konstigt. Man borde dela in på ett annat sätt. Alla åldrar, men sen det här diakonala, evangeliserande. Att det finns lärare, bibellärare. Att det finns profetiska ledare. Som leds av en apostolisk ledare tycker jag är jätteviktigt. Men det är på något sätt som att det har gått förlorat. Så att barnkör, det som jag tycker är tråkigt för barnen. Det är att folk tycker att de är, åh vad gulligt ni sjunger barnen. Men grejen är ju att i Bibeln så står det i Johannes 1:12. Så står det att men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och i psalm 8 så stod det ju att genom barn och dibarns mun har han upprättat en makt. Så det finns liksom ingen åldersgräns i Guds rike för när man kan bli använd av Gud. En del säger ibland så här att barnen är, åh vi ska be för barnen, de är framtiden. Och jag bara, hallå, Gud använder dem här och nu. Det är så tydligt genom mina egna barn liksom. Och därför så kan jag störa mig ibland på att nu är det ett inslag från förskolan eller söndagsskolan där man inte förväntar sig på något sätt att jag kan inte fånga det, kan du förstå lite hur jag tänker att ja men det blir som ett framträdande men istället så ska vi ha en förväntan på att Herren rör sig nu, Herren vill säga någonting.
Så man skulle kunna säga rent av att din familjekörström skulle väl vara att ja, gammelmormor Asta, 91 år, till lille Josef som är 6 år, 4 generationer, sjunger tillsammans. Visst är det så?
Det är precis så. Och när jag, alltid när jag träffar bebisar i kyrkan, de kanske är jättegnälliga eller hur de är, så brukar jag säga, har du prisat Jesus idag? Och då brukar de oftast skina upp. Det är lite roligt. Men jag tänker att det kanske är att pratar med Maria och Henrik om, för de har ju gjort en hel långfilm om barns påverkan på hela folkväckelsen som heter Barfotarop, som egentligen är klar och där den helige ande kom över unga som började profetera och proklamera Guds ord, och det var liksom föregångaren till den stora folkväckelsen. Så barn har en väldigt viktig roll. Och precis som i midsommartid med Johannes Döparen där en av församlingsledarna i min församling i FS Säverollen predikade om detta. Om Johannes döparen. Och ni vet, sista versen i Bibeln så står det att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras föräldrar. Den versen är den sista, den kan du också gärna citera korrekt, Kalle. Mm. Och den återges att Johannes går i Elias ande. Så liksom där har vi knytningen mellan gamla och nya testamentet.
Och det är Malaki 4 och vers 6. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse.
Så jag tror vi är inne i en tid när Herren håller på att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras föräldrar. Och om jag får önska en sång som ni kan spela då, så är det en sång som min vän Henrik Wiklund har skrivit på skivan Hjältar och hjälpare. Mm. När föräldrarna vänder sig till barnen i tro och ödmjukhet och barnen till sina föräldrar i heder och lyhördhet, då kommer välsignelsen. Då kommer välsignelsen. Då kommer välsignelsen från himmelen. Den är helt hela den skivan är fantastisk. Och just den här sången tycker jag speglar precis det jag pratar om. Så jag, Erik, jag längtar efter familjekör. Men jag längtar också efter familjeorkester.
Det förstår jag. Jag tänker nu när pandemin har hållit sitt grepp över oss. Har du kunnat leda något musik- eller sångprojekt då digitalt?
Nej, det har inte gjort. Jag har varit ganska så skör och inte mått så bra liksom. Men däremot så har jag skrivit en del musik eller... Jag har liksom släppt instrument och jag använder min iPhone och gör inspelningar. Bara sjunger från hjärtat, så det är väldigt spännande material. Och sen så har Kalle och jag och Daniel Strömberg börjat samarbeta. Vi håller på med en sång som heter Min fader, konungen och jag. Det finns mer som kommer och det är ju häftigt med det digitala att man kan samarbeta på olika platser, men det jag verkligen älskar, det är att musicera samtidigt i samma rum. För det händer alltid en dimension till. Men jag är fascinerad över att det går så bra som det går. Så nu kallar jag det läget att vi ska lägga sång på det här. Och då. Mm.
Det låter spännande. Mm. Varifrån hämtar du din inspiration?
Ifrån lidandet och ifrån ja, faktiskt det som... Och glädje ifrån Romarbrevet kapitel 5 vers 1-5.
När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som man har gett oss.
Det är faktiskt intressant att Fredrik Lengnell tog upp det den här helgen när vi har pratat om frid. För jag håller på att skriva en sång om tro, hopp och kärlek. Och för första gången i mitt liv, jag tänker ju familjekör hela tiden. Men hjälpte en hårdrockslåt Så jag har skrivit min kompis, mina kompisar Joel och Kevin, som är jätteduktiga elgitarrister och arrare och sådär, att okej, här får ni ta över. För första gången hör jag liksom elgitarrer i huvudet. Jag vill nästan inte det. Men versen på den kommer vara Romarbrevet kapitel 5, vers 1-5. Och det kan vara så att det inte är jag som har melodiet. Jag är liksom ingen rock, alltså jag är ingen hårdrockstjej liksom. Men det får man släppa. Och nu hör jag att Rickard igång och spela gitarr bort. Han har det, längtat.
Din man, ja.
Ja, min man Rickard, ja.
Mm.
Så att när jag tror, hopp och kärlek, alltså det hoppas jag får din hjälp, Erik. Och sjunga in sen. Alltså, alltså alla som vill. Det kommer bli starkt. För det handlar om att det står ju i Bibeln, första Korintherbrevet 13, så står det i 13:e versen: så består nu dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken. Det hör man ju nästan på varenda bröllop och sådär. Det är nästan, ja, man förlorar liksom djupet i texten, för det handlar ju om någonting som Gud gör. Vi kan hålla på med mycket i livet som vi tycker är viktigt liksom. Men en dag, alltså, det som består är tron, hopp, kärlek. Det är de ädla stenarna som består.
Mm. Sen måste jag fråga dig också, när du har lett kör. Alltså, prata lite om sådana här synfel eller synskadetabbar. Mm. Att man råkar göra bort sig.
Ja.
Har du råkat göra det någon gång när du har
lett kör?
Ja, något som du kan berätta om.
Jag tycker en grej var lite pinsam. Att jag, vi hade en barngrupp då som hette Skapa. Och det var liksom dans, drama och sång. Och då skapade jag en sång med dem som ligger på Spotify. Jag tror den heter Skapa. Och min fantastiskt duktiga vän och musiker Anders Johansson. Alltså, hade jag själv valt att vara med i en kör, så hade jag typ gospel. Då hade det varit Anders kör. Han är så extremt... Han är begåvad musiker och låtskrivare och körledare. Så var det så roligt, för att jag hade bett honom göra en bakgrund till den här sången för att vi skulle sjunga in då. Och ja, men han är ju jätteduktig på att skapa och sådär. Och så skulle jag, barnen hade ju liksom övat in en dans, och skulle jag öva sången med dem så här. Och ja, men det var det här viftandet då. Och jag kanske uttryckte mig väldigt mycket. Nu viftar jag med mina händer så här liksom då. Men sen så skulle Anders öva. Och han gjorde väldigt små och koncisa rörelser, väldigt exakta rörelser så här, väldigt, ja, men liksom är, han är så van liksom. Och då var det någon av tjejerna som bara skrattade liksom, att, eller hon menar ju inget illa, men då kände jag, det var inte att jag gjorde bort mig så, men det var lite roligt, du vet, att han bara med väldigt små medel fick barnen att sjunga rätt, och jag försökte vara inspirerande och liksom så. Jag får nog hålla mig till att vara inspirerande med min röst, och det tror jag att jag är.
Då får jag önska dig lycka till med kommande familjekörprojekt, vill jag säga. Och tacka så mycket för att du ville vara med oss.
Stort tack, och jag hoppas verkligen att du vågar erbjuda dig som levande stämgaffel åt mig någon mer gång. Jag lovar att lyssna lite bättre.
Okej, tack, tack.
Tack.
Du har lyssnat till en intervju med Kerstin Adeström, som har lett körsång i många år, och den som intervjuade henne, det var Erik Bondesson. Och du har lyssnat på Klarsyn, syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Om du vill komma i kontakt med oss, då kan du skriva på adress radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om vår förening, går du in på www.syskonbandet.se. Tekniker idag, det var Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin ser fram emot att du ska lyssna på nästa program. Och jag hoppas att du har en jättebra dag.